riktigt stor dag. Jag sitter med Alexander Axén och Nordin Gerzic i den här studion. Jag tänker att vi måste konstatera att Örebro SK har vunnit en seriematch för första gången på evigheter. Och två raka segrar. Vinst i kuppen också. Vad är det som pågår?
Nej, vi segrar i Järos just nu. Ja. 105 dagar var det mellan vinsterna. Så det var mycket bra. Vi var där båda igår, så att det var härligt.
Är de mätta nu, ÖSK, eller? Nej, det räcker med segern.
Helsingborg får de se upp.
Ja. Nej, men om vi ska vara seriösa, hur...
Vi är alltid seriösa, ja. John Nordin. Ja, vadå?
Exakt. Ja, finns det hopp om det nu efter den här segern?
Jag vet inte vad du tycker, men när de ändrar till 5-3-2 eller vad vi ska kalla det, så har det blivit mycket stabilt och så. Och bra spelare som är inne. Man spelar sina bästa spelare. Inger Schaffs, Kalle med. För mig, 4 assist på de här två matcherna. Det räknas ju inte när de hoppar över, men utan överhoppet så blir det inte mål. Så det där måste de ändra i statistiken, för det där för mig är en assist.
Mm. Det blir mycket Örebro i dagens avsnitt, det kan vi avslöja nu. Jakob Rinne, Djurgårdens keeper, han kommer till studion, ska besöka oss.
Underbart.
Vi ska ringa upp Astrid Ajdarevic, vi har Kim Hellberg på länk, det blir Matteo Debrienne från Gais och dessutom Ola Lidmark Eriksson. Ja, vi kommer hinna med ruggigt mycket.
Ja.
Sen tänker jag bara så här, ni brukar ju håna mig för min klädsel. Kan ni ge mig att jag är nedklädd idag, eller?
Nej. Jag är ledsen. Jag är ledsen bara. Jag utan den där dubbelknäpp där är ju lite nedklädd, men det där är ju för mig festklädd, eller? Det där är ju...
Jag fick fullständig panik på väg till jobbet, för då upptäckte jag att en knapp på min overshirt som jag hade planerat att ha hade stuckit iväg. Så att då fick jag kasta av mig...
Har du inte haft syslöjd, eller?
Men jag tappade ju knappen, den är ju borta. Den försvann, så jag fick fullständigt panik ut på Stockholms gator. Fick dra mig slipsen och allting för att jag kände att nu får jag tänka om.
Ja, men då var det inte meningen att du skulle klänera. Då var
ja,
det
men overshirt är väl ändå...
Nej, det är så larvig.
Jag måste köpa en riktigt snygg tröja till honom, känner jag. En riktig luvtröja.
men overshirt, det är ju så. Får skärpa det.
Nyheter, det hände sjukt mycket runt vår allsvenska. Först kan vi bara konstatera Kasper Pärnanen, äntligen klar för Kalmar FF. Det har varit på gång ett tag. Nu har KFF presenterat den övergången. Lån med option från SJK, tidigare skyttekung i Finland. De förklarade att det som har dragit ut på tiden är att en liten skada har visat sig vara lite värre än vad de trodde. Så han blir borta ett tag till. Men ja, ett forwardsalternativ inför Kalmar i alla fall. Vi kan väl också titta till Abdul Malik som är en stor snackis just nu. Djurgården försöker ju värva honom. Sky Sports har rapporterat om det här i flera omgångar. Att det, ja, minst 3 bud har väl de rapporterat har nekats. Senaste budet på runt 19 miljoner svenska kronor för en ytterforward från femte ligan i England. Det hade blivit rekordbelopp för den ligan. Nu har det hänt saker under dagen för Boreham Woods. Ordförande Danny Hunter har gått ut i ett ganska slagkraftigt brev på hemsidan. Och ja, dels då konstaterat att Abdul Malik trycker på för den här flytten på så vis att han träningsvägrar, spelvägrar. Och han erkänner att man är överens med en klubb. Han nämner inte Djurgården vid namn, ska sägas. Men att man är överens med en klubb om en fast övergångssumma och att det handlar bara om bonuspaketet nu. Han säger också att han är, om han ska få betta, han säger att han inte är en bettare, men om han måste betta så tror han att Abdul Malik blir kvar i Boreham. Han ja, vill väl, han säger att han är redo och väntar vid förhandlingsbordet. Det finns en summa som Djurgården vet det här gäller. Kommer de tillbaka med de pengarna, då blir det deal. Vad tänker ni om att det har blivit en sån här soppa runt en eventuell övergång?
Det känns som att nu för tiden så är det ofta soppor runt övergångar och sådär. Men hade jag varit Djurgårdens ledning så hade inte jag värvat den här spelaren.
Varför?
På grund av träningsvägran. Har du betett dig så en gång, det är inte helt omöjligt om han är så pass bra nu som uppenbarligen Djurgården tycker att han är, att han kommer vilja gå ytterligare eller vidare i sin karriär ytterligare en gång, och då är ju från Djurgården, och om han har betett sig, om han beter sig så här där borta, då kommer han ju bete sig på exakt samma sätt i Djurgården. Så jag hade passat på den här faktiskt.
Och det är inte förståeligt utifrån att det är ju den riktigt stora flytten han kan få till, sett till att han spelar i femte ligan i England. Det finns ingen förståelse från din sida.
Ja, men sen kommer ju från Djurgården. Det är ju inte så att han går till Seinäjoki. Från Djurgården man gör det bra och vill vidare. Det kommer ju förmodligen vara den största flytten igen i hans karriär. Och då kommer det förmodligen bli samma sak igen. För har du det beteendet i dig så har du. Det är inte första gången vi har varit med om det här. Du har ju pratat om det flera gånger. Mohanna Diaz exempel i Bayern bråkade sig bort från Mjällby och vad hände i Hammarby och sådana saker. Så jag, hade jag varit den som bestämmer i Djurgården, då hade jag sagt tack men vi passar.
Får vi se om de återvänder då till förhandlingsbordet som Borham undrar om de ska göra. Alex, förklara lite, du följer ju engelsk fotboll väldigt nära och älskar ju de här småserierna eller de lägre divisionerna där också. Vad får man för en spelare? Alltså, det här ska väl vara då ligans bästa spelare, för det är ju en ett rekordbelopp vi snackar om. Den bästa spelaren i engelska femte ligan, hur bra är han?
Ja, men egenskapsmässigt så kan han ju vara jättebra för allsvenskan och för Djurgården utan tvekan. Så att det finns ju så mycket, mycket bra fotbollsspelare på öarna där borta som aldrig får chansen. För det köps ju mycket utländska spelare nu till Premier League och så blir det svårare att komma in i Championship, så blir det svårare att komma in i League One, svårare League Two och sådär. Så att det finns en guldgruva att hämta där borta, helt övertygad om. Jag har ju tjatat om det i 10 år nu, att varför folk inte åker och hämtar forwards från Championship eller League One. Som skulle kunna göra kaos. Det är modernt det. I allsvenskan.
Tror du, och ekonomin i det här? Han tjänar bättre i Djurgården med kanske sign-on då, ja, än i femte ligan där, va?
Ja, men det tror jag att man gör. De har inte fett där nere, inte League 2 heller. Alltså, men det är helt okej. Okay. Men det är inte wow liksom. Så att, nej, det är klart att han vill till Djurgården. Han har väl sett massa matchbilder såklart, support och allting.
Conference League semifinal.
Ja, och vet att man ska vidare typ och sådär. Så att det är klart att han vill lämna.
Vi behöver rusa vidare, ett intressant ämne, men vi behöver rusa vidare. Ibrahim Diabate, turerna är över där igen. Och han var utlånad till Alaves en sväng i Spanien från Gais. Nu blir det ett nytt lån till Erzurumspor i Turkiet. De var ju snabba på avtryckan och presenterade dem redan igår. Då var det inte klart. Idag gick Gais ut med att man har förlängt avtalet med honom. Lånat ut honom till den turkiska klubben. Och så finns det möjlighet att de köper loss honom då. Vad tänker de hela Diabate-situationen så som de har blivit allsvensk skyttekung i fjol?
Soppa är väl det enklaste sättet att förklara det. Det har varit jättemycket turer fram och tillbaka. Han har varit klar för 3 olika klubbar, om jag kommer ihåg rätt. Och det var Dubai, var ett flertal runt där, Emiraten och så. Ja, det är en soppa.
Tror att de kommer få vettigt betalt för honom till slut, om man ser till det som helhet?
Då hade de fått det. Utan man får bara säga att det var bra gjort av Sjölmark nu att förlänga och sen låna ut igen. För om man gör det bra så kan det ändå få lite pengar. Då, men att de hade ju bud på 7 miljoner när var som bäst. Och det är ju för dåligt, tyckte ju Gais också. Vi måste få med den skyttekung och sådär. Men det kommer inga bud. Så att det kan ju vara så att filmerna från Västerås gör att det känns jobbigt att köpa en sån spelare som han. Mm.
Han tackade väl själv nej också till något bud från Mellanöstern innan Spanienflytten. Om jag
det
inte,
sägs ju så. Ja. Så att,
Paulus Abraham ska vi in om också. Expressen rapporterar idag att Kansas i MLS har lagt ett, ja, som de då kategoriserar som jättebud på honom, 30 miljoner. Vad tänker du, Nordin Gašić?
2010 var det ett jättebud. Vadå 30 miljoner för en så här bra spelare? Om jag nu minns helt rätt så började väl ungefär på 30 miljoner förra året också. Netonetsky skulle säljas och båda är väl 0-2-er om jag inte minns väl. Jo, båda två är 0-2-er och vad slutar den på? Typ runt 70? Mm.
Så, nej, inte Celtic då, Sebastian Tonekti.
Ja, men precis.
Men så, det här är väl snarare ett skambud än något annat?
Absolut. Hade jag varit Bayern hade jag inte lyssnat. Jag hade bara återkommit och sagt nej tack och sen slut på den delen och framförallt inte sälja nu. Även om jag förstår att spelare vill vidare. Och så här. Jag har pratat om det här, just Hammarbys situation i bollklubben länge under en månads tid, att de behöver få rotation på spelare ut. Men Paulus just nu ska man absolut inte sälja.
Tror ni att de lyssnar?
Nej, de lägger på en gång. När de kommer med 3 miljoner dollar, så här, då är det bara att lägga på. Ja. Alltså, det är inte ens idé liksom att, det är bara lägga på, för att man får inte hålla på och sen ska man säga 100 och de ska säga 40 och så hålla på så här. Det är bara bortkastad tid. Så lägg på, så får vi se nästa bud.
Vi kan också ta upp,
finns det, förlåt att jag bryr, finns det ens något bud i det här fönstret att sälja Paulos? Med tanke på
men att han är, att man kan inte sälja honom överhuvudtaget.
Jag tycker inte det.
Jo, men du och jag var ju här när Hjelmberg sa att gruppspel i Europaspelet var nummer ett, stor försäljning var nummer två och SM-guld nummer tre.
Men då låg man efter det 14 poäng bakom.
Nej, det var innan det var så mycket.
Okay.
Men det var ändå den ordningen. Ja. Att, då liksom sa vi det.
Han ville väl byta in SM-guldet. Det var ju Sia Falai som körde någon rörig köpa, byta, sälj.
Ja, men ja, hela grejen är...
men det var ju den ordningen i alla fall.
Ja, men så kan det ju inte vara nu. Nu finns det ju...
Nej, de kan inte gå till slutspel.
Du menar att oavsett pris så är det fel läge, så att säga.
Du säljer inte nu. Inte i min bok i alla fall. Och inte Paulos. Det finns flera andra spelare som jag tycker nästan, okej, det här är bra om ni säljer, för det blir väldigt många spelare runt om och det finns i vissa lägen, vi kommer gå igenom den listan också, jag ska förklara varför, men vissa spelare kan du också klara det utan, för du har andra spelare som jag tror man skulle kunna göra bättre i den positionen.
Bara kort, det har ju dykt upp uppgifter från Turkiet om att Hammarby skulle vara på väg att värva Ali Habesoglu, en central forward från Bodrum. Där har vi förstått att det inte är aktuellt att ta in honom. Det känns väl rätt orimligt att de skulle gå på ett sånt case nu, eller?
Ingen aning. Men vi ska också ha med oss att det är väldigt många spelare som placeras runt om i Sverige. Även från Sverige, men även utifrån, för att få den här hypen. På grund av att svenska spelare, eller allsvenska spelare överhuvudtaget, är ju väldigt, väldigt heta på marken. Det har vi, om inte annat, har vi märkt på med de beloppen vi säljer, inte bara enskilda spel utan också på totalen, har vi gått om väldigt många länder i försäljning. Så det vill på något sätt att skapa hype runt spelaren. Så jag tror att det är väldigt mycket agentplacerade grejer.
Vi ska runda av nyhetssegmentet med Michael Lado till Malmö FF, frågetecken. Expressen uppger att MFF är i kontakt runt Lado, som, ja, han tillhör väl fortsatt AZ, varit på lån både hos Nantes och Brøndby utan att få det att lyfta efter flytten från Hammarby. Känns som att han kört fast lite utomlands. Är det ett bra case för MFF att plocka in honom? Han är ju inte svingammal.
Nej, så är det ju. Samtidigt så har väl Filip Berlund också kopplingar till honom i form av Bayern Akademi och sådär, med Adrian, eftersom Filip Berlund har jobbat där. Så han vet vad Michael går för. Så är Adrian innan. Så Filip Berlund vet ju vad han går för. Och ibland så får spelare, och vi har sett det flertalet gånger, som studsar tillbaka och får ett lyft igen. Så det är absolut inte omöjligt. Sen tror jag inte att det är någon ekonomiska risker i det här heller, utan det finns ganska mycket, ganska stor uppsida om den här affären skulle bli av.
Borde de gå på en högre hylla, Alec?
Ja, men i det här fallet, de ska börja bygga om och då kan de testa av det här. Blir det bra så kan man ju kliva in lite senare i så fall. Så att det känns dumt att ta en massa risker nu eller lägga ut massa pengar. Det behöver de absolut inte göra.
Men det är också i det hela, vi vet ju om vad den här killen har i sig. Det är inte, alltså, nu har han haft en dipp under ett par år här och det kan bero på väldigt många grejer, men att killen kan spela fotboll är en jäkla höjd i sig, det vet alla. Det är bara, gäller bara att ta fram den. Och, vi får väl se om Malmö går för det eller inte.
Ska vi röra oss över till Storbritannien och brittiska öarna och välkomna in Kim Hellberg i bollklubben som segrade i ligacupen igår, va, mot Doncaster.
Det är korrekt. Tack så mycket. Kul att se er.
Ja, det var bara 3-1, va? Eller vad blev det? 2-1 seger?
3-1.
3-1, ja.
3-1. 3-1 till slut. Det var en härlig match. Fin arena. Så att det var kul kvällsmatch. Mycket matcher nu, så att fin tid att vara ägna.
Ja, ni har inlett med en seger på två i ligan och så då vidare i ligacupen. Efter föll totalt på målsnöret, får man ju, det var verkligen verkligen på målsnöret i fjol. Jag vet inte, ska vi förbjuda det från Spygate?
Ny säsong. Ny säsong bara. Det där måste vi gå vidare för. Jag kan vakna fortfarande kallsvettig, så vi går bara vidare.
Ja, det var ju väldigt, väldigt nära i fjol och nu har han inlett så här. Vad är tanken med den här säsongen? Är det bara liksom all in, nu ska vi upp till Premier League, eller hur tänker du och klubben, Kim?
Nej, absolut inte på så sätt. Jag tror mer att vi har väl valt en väg, och klubben har gjort väldigt stora förändringar i det. Tagit in väldigt många spelare, förlorat en del riktigt bra spelare, men också mycket erfarenhet. Väldigt många unga spelare vi plockat in och stor liksom rullians i truppen. Målsättningen för över tid är ju absolut för minst på att gå upp till Premier League igen. Och den har vi allihopa. Sen så är det ju alltid svårt med lagen som kommer ner utifrån Premier League och de regler som finns kring parachutment och deras fallskärmsdel i det.
Har du redan börjat köra engelska ord här? Alltså, i...
Nej, det var, jag var alldeles för mycket för Ljungberg där. Alltså. Men vissa ord är så svåra vad de sägs. Liksom. Så det är en regel vi kopplar till. Så det är nog därför. Men ja. Där skämdes jag lite, så får man inte hålla på. Nej, men just den delen är alltid svårt. Men vår målsättning är att gå till Premier League över tid, absolut. Och det har jag sagt från början. När jag kom hit så var ju målsättningen någonstans att över de här 3,5 åren att försöka ta sig dit, absolut.
Mm. Men jag som följer Championship, alltså, jag kan säga att det känns som att det är den bästa Championship någonsin, om jag ska vara ärlig. Det är så många bra lag och mycket bra spelare och sådär. Så det kommer bli ett getingbo, absolut, det här året ju. Men jag har ju er, alltså, det är klart att ni ska vara bland de bästa, man tänker på liksom hur bra ni har gjort det och sådär. Och sen, jag trodde ingenting på Wolves, som jag ska vara ärlig. Nu har de börjat ganska bra, men West Ham tror jag kan bli jättesvåra. Men där är ju ni sen bakom. Men det är ju en fantastisk liga i år.
Nej, jag håller med. Jag tror väl att förra året var svagare, precis som en väldigt stark i år. Och det är så där det kommer pendla lite. Nu tror väl jag att de lagen som gick upp förra året kommer få det ganska jobbigt i Premier League, även om de startade ganska bra, några av dem. Men över tid tror jag det kommer få jobbigt. Så att, absolut, i år är, men precis som du säger, Wolves, Burnley och West Ham har ju ett visst form av försprång med olika delar. Burnley har vunnit den här serien 2 år i rad när de varit nere. West Ham, allt det innebär, sålt spelare för miljard och sådär. Och även Wolves som har, precis, jag håller med lite, att de har gjort väldigt mycket förändringar också. Så det är inte säkert att de får ihop det. Och sen där bakom finns ju ganska många bra lag. Vi ska absolut vara med och utmana. Det är väl någonstans där bakom de stora favoriterna som är de som kommer från Premier League. Men jag håller med. En stark liga, många bra lag.
När du snackar om transferfönster och så där i England, har man ju varit van med att klubbar har managers som bestämmer väldigt mycket. Hur involverade du i transferfönstret, både i sälj och köp?
Nej, men involverad, absolut. Sen så är det ju precis som det varit överallt annars. Inte jag som tar de besluten kring det, men involverad. Vi har väldigt bra samtal och väldigt bra ägare och väldigt bra sportchef. Och vd som jobbar väldigt nära tillsammans. Så att, involverad, jätteinvolverad. Vi diskuterar väldigt ofta kring det. Sen så är det klart att slutgiltiga beslutet kring just det blir aldrig mitt.
Ni har fått ruggig träff på Forden, va?
Will Lancashire var jag tänkte på.
Ja, nej, men fantastiskt bra. Fantastiskt nya helt enkelt. Jag är lite överraskad att Tottenham släppte honom faktiskt. Jag tyckte det var lite engelsk anfallare, ung, riktigt bra, har alla egenskaper att bli hur bra som helst. Så att, väldigt bra träff, väldigt bra spelare för oss och lite överraskad att faktiskt Tottenham släppte honom.
Du säger att du är delvis involverad då i rekryteringsarbetet. Har det varit på tal med någon svensk eller någon från Allsvenskan och sådär? Har det varit aktuellt för er?
Nej, men absolut, det har det varit. Det har det varit. Det är inte lätt att värva från Allsvenskan längre. Vi pratade om det innan. 40 miljoner var ju liksom för 10 år sedan. Så att det är inte lätt. Och sen så finns det också problem med England. Att det finns vissa regler kring för att få... vad ska man säga?
Visum, typ arbetsplats.
Ja, precis. Så det är något poängsystem som gör att vi kan ju inte värva spelare över en viss ålder. Jag tror det är 0-4 nu. Kopplat till landskamper och europeiska kupper och sådär. Så och vilken liga de kommer ifrån. Så det är ganska svårt att värva äldre spelare från Allsvenskan om de inte har... något annat engelskt pass eller sånt.
Ja, Victor Eriksson snackade jag med i förra veckan och sa han att det här snacket om att du ska ta med honom dit också, det tystnar aldrig från folk, att han själv inte har hört någonting. Men vad är det en spelare du alltså har övervägt och som ni har snackat om internt, eller ja, och faller han på just det du är inne på där tidigare med regelverket?
Jag tror tyvärr inte att vi kan värva Victor vad vi än skulle göra egentligen, utan det är precis regelverket som du säger, så att det har aldrig varit, alltså alla vet hur mycket jag håller, hur högt upp jag håller Victor, men kopplat till regelverket så har det aldrig varit möjligt ens.
Elliot Stroud, Elliot Stroud drog ju till England och vi vet ju att det ryktades som championshipklubbar där också väl innan han stack till halv. Var det något ni tittade på?
Det går ju igenom alla allsvenska spelare.
Man måste ju försöka.
Absolut. Nej, men Elliot Stroud är en jättebra spelare. Jättefin spelare. Så det var väl absolut ett namn som var uppe. Absolut.
Kim, jag är mer nyfiken på just de där skillnaderna, såklart nivåskillnader och allt sånt där i där du är nu kontra vart du har varit jämfört med att prata om liga och sådär, men vardagen överlag, hur stor skillnad är det då? Alltså förstå mig rätt nu, absolut, ni tränar ju fotboll på samma sätt, men just i den här anpassningen runt om i föreningen kontra hur du hade här i Sverige.
Jag tycker att det där är en intressant. Jag tycker att ungefär, jag skulle säga att steget ungefär har varit som när man gick från Värnamo till Hammarby, så var det en stor förändring. Och liknande form av förändring kanske från Hammarby till Middlesbrough i form av lite fler personer, lite större organisation runt omkring allt. Men sen så är ju fotboll väldigt likt. Det är ju liksom hur många personer du behöver leda i ditt arbetsteam egentligen som är den stora skillnaden. Hur många personer runt omkring det är. Annars är det väldigt likt. Så om du var från Värnamo, det var väldigt få till Hammarby som var mer runt omkring, så är det väl liknande steg upp till Middlesbrough där ännu fler människor runt omkring. Men annars så skiljer det sig inte så mycket liksom i hur det ser ut.
Men med tanke på just det du pratar om nu, det var egentligen där jag var mest intresserad av, för att någonstans så blir ju förmodligen när du kommer dit så är det ju mycket större personalstyrka än vad det var i Hammarby i form av läkare och du vet allt sånt här som finns. Hur mycket tid måste du lägga på det där kontra att du bara kan sköta din fotbollsträning? Förstår du lite?
Ja, absolut. Nej. Och det där är ju en stor del. Jag gillar den diskussionen kring nu hur mycket som krävs en fotbollstränare idag. Att det är liksom inte bara en del längre. Det är så. Media kring prata med spelare. Var på fotbollsplan, för jag tror också att du har hamnat i ett läge där om inte huvudtränaren har koll på delarna eller är ansvarig för alla delar eller bra insatt i alla delar, så tror jag också att det blir svårt att skapa en rätt balans där. Sen är det klart att du behöver hjälp av dina assisterande och alla de delarna, men du behöver vara ganska insatt i så många delar, och sen så behöver du behöver hjälp. Idag handlar det om att jobba i team och att på något sätt också ibland nästan utbilda dem i vad du vill göra och hur du vill gå framåt. Så att mycket handlar ju om det här. Så att idag är ju fotbollstränarrollen väldigt stor med allt det innebär från de sakerna vi nämner här. Så att, speciellt och sådär. Men för mig har det alltid varit, fotbollen har ju alltid varit nummer ett, liksom själva på plan. Och det är ju där jag fortfarande gör mest och kommer alltid att vilja göra. Sen vet ju jag utifrån hur det har varit att det finns tränare som liksom knappt varit nere på plan för en torsdag, fredag, liksom två dagar innan match och då klivit ner. Så det är väldigt olika, men jag tror mer och mer går att man som huvudtränare idag behöver kunna väldigt många saker. Skapa en grupp av människor som du kan lita på, som du också någonstans jobbar tillsammans och utvecklar framåt för att få fler personer som säger samma sak.
Är det fortfarande samma regler att man är där före huvudtränaren och man går hem när huvudtränaren går hem? De är kvar allihopa tills du lämnar. Är det så fortfarande eller?
Nej, det har jag inte sett något av.
Men, för så var det väldigt noga. Jag pratade med Idevall i Arsenals damer och sådär, att han började märka att det lyser på varenda kontor och de sitter bara och rullar tummarna typ. Men då var det så här: ingen lämnar förrän huvudtränaren lämnar, punkt.
Om jag känner Kim rätt så borde du ha skaffat sängar där då, för det kommer fan ingen därifrån.
Men du är ju känd för att träna mycket, Kim. Precis. Och sådär. Det går väl inte nu, om vi ska vara ärliga, i Championship?
Men det där är ju jättebra, liksom, och som jag brottas med också, hur gör man Alltså, vi pratar ju om svensk fotboll där vi, där jag tycker, och många vet jag, men vill ha fler matcher för att få, det är så himla lång tid mellan matcherna konstant för att utveckla den delen i och ge mer chanser och allt vad det kommer. Här så är det så, vi är väl redan, vi vet ju redan nu att vi kommer spela uppe i nästan 50 matcher som minst redan nu, med tanke på att vi gått vidare två matcher i cupen. Så att minst 50 matcher kommer vi spela under den här, under den här perioden i form av tävlingsmatcher som är viktiga allihopa. Och det gör ju att du brottas med hur jobbar du i veckorna på ett annorlunda sätt än vad du gör i Sverige. Fortfarande vill du ju träna mycket och du vill träna intensivt, du vill träna bra. Men hur balanserar du veckorna när vi, ja, men när vi nu går in till att spela lördag, tisdag, lördags, onsdag, lördag till exempel. I en period så är det ju, handlar det om någonstans att vad kan du göra med de som inte spelar? Hur mycket kan du balansera? Hur mycket olika program kan du ha? Hur mycket kan du jobba utanför plan för att fortfarande jobba på att... Det är en väsentlig stor skillnad mot att träna på allsvenskt lag i form av att oftast är det lördag till lördag. Du har en hel vecka att jobba med dem. Medan här så kan det gå fyra veckor utan att du egentligen har någon möjlighet att liksom hela gruppen kör de tuffare dubbelpassdagarna där du vill. Så det där går ju i perioder här på ett annat sätt.
Det där tycker jag är superintressant. Just när vi pratar om, man kollar på egentligen hur du har haft din tränargärning, så har det väl handlat, eller det har bara varit så att du är väldigt duktig på att utveckla spelare. Och då är det i form av den dagliga verksamheten du skapar. Men nu när det är matcher så där hela tiden, tänker du på själv då att du behöver ha lite mer färdiga spelare kontra lite mer utvecklingsbara spelare, just med tanke på det du säger?
Jag tror mer att utvecklingen måste ske på liksom lite annorlunda sätt, där du får lite mindre träningar, men, eller lite, kanske ibland måste ha kortare träningar, mer återhämtningsträningar, där du fortfarande kan jobba med de sakerna som gör ditt lag bättre. Och stor del av det är ju video då, att analysera, att jobba med återkoppling till individuellt till spelare. Och där är jag ju, och där är alla olika. Det är samma sak där. Jag är mer den som tror att om jag säger 15 grejer till varje spelare, så även om de bara några plockar in två eller tre, så det är bättre än att bara bestämma sig för att jag ger alla spelare tre saker, men så kanske några ska ta in fem och sex. Så att någonstans handlar det om att hela tiden utifrån det läget som vi är i här, jobba väldigt mycket med återkoppling, mycket video innan och efter matcher, och lägga väldigt stor vikt med det här. Samtidigt som klart, som så fort man får möjlighet att vara på plan, verkligen jobba hårt med det. Men det är en skillnad, och det är en liksom hur du hanterar den delen kopplat till den här ligan, där jag tror, eller där Premier League är lite annorlunda. Är du inte ett Europalag i Premier League, så spelar du ganska mycket färre matcher än vad du gör i Championship till exempel.
Mycket intressant. Vi kan ju avslöja det att när Kim har legat på helbild här, så har det varit fight med massa gester om vem som ska få ställa nästa fråga. Så intressant är det. Men vi måste ju inom lite allsvenskan också. Kim, känner jag dig rätt så håller du ett öga på allsvenskan fortsatt. Ja, ditt Hammarby får man väl då kalla det, som du har tränat tidigare, är ju numera verkligen involverat i en riktig guldstrid med Sirius. Vad tänker du om situationen, och tror du att det blir en fest på Södermalm i höst?
Bjud på en rubrik nu.
jag lyssnar ju på de här två du har vid sidan om det varenda vecka egentligen i sändningen hela tiden. Så att, det finns fortfarande, och allsvenskan är ju helig här hemma. Liksom, så att jag försöker ju se så många matcher som bara går. Och framförallt Hammarby såklart. Oavsett, jag tror nästan allt. Och det känns väl som att... Ja, men som alla känner att det kommer bli en häftiga 10 sista omgångar, och det finns allt att spela för, vilket känns väldigt, väldigt roligt. Så jag tror att Hammarby har en jättebra chans. Jättebra chans.
Diplomatiskt, eller?
Ja, där var det politiker på hög nivå.
Någonting du hade något?
Om du fick välja rent utifrån drömmar, SM-guld eller Premier League?
För egen del menar du?
Ja, alltså, precis. Ja, för din del såklart.
jag tänker att jag...
Hinner med båda?
Det är såklart. Men det som svider mest för mig, det var ju såklart att vi... Jag tyckte att vi... Jag gjorde den här tatueringen på bröstet när jag var liksom i division 5 och var förskollärare och satt och åkte in i en Volvo som inte gick att låsa fram dörren. Och liksom det, farsan liksom jobbade ihop pengar för att jag skulle ha råd med bensinen dit. Liksom,
och nu
så,
äger du Volvo.
Så jobbar man upp. Precis. Så det är klart det har hänt saker. Så den biten kändes ju tungt att jag tyckte att vi var väldigt bra förra året och presterade väldigt bra och tog till och med. Så var det tungt att Mjällby helt enkelt gjorde det bättre. Och där svider ju någonstans väldigt, väldigt mycket om jag ska se tillbaka på någonting. Och det är klart att allsvenskan är jättevarmt i hjärtat, så jag hoppas kunna hinna med båda. Men där känner jag fortfarande att jag gör lite ont ibland när jag tänker på att vi inte kunde vinna för oss.
Mm. Vad tänker du om det Henrik Rydström har fått till nu efter att han klev in lite kort innan vi släpper det?
Nej, men jättebra. Men Henrik är ju en fantastiskt bra tränare, det tror jag alla vet. Och han har byggt på ett smart sätt. Det finns ett sätt att spela på som han har tagit vid. Gjort sina egna förändringar som alla tränare vill göra. Och byggt vidare på det, skapat stor energi. Och sen nu såklart när starten var ju starka i allsvenskan och man fått det här lite hänget, om man ska säga, så känner man ju på allihop hur vilken energi som har byggt. Så det ser man också hur fort det kan gå i fotboll, från att det var tufft när man åkte ut mot conference, och jag tyckte man gjorde en väldigt stark insats mot Anderlecht och hade bra chans där att ta sig vidare, och sen så åkte man ut mot det polska laget som man kanske knappt vågar uttala, så det är klart att därifrån sen igen vända på det och ser riktigt starka ut. Och nu spelar man ju en fantastiskt bra offensiv, härlig fotboll igen med spelare som flyger fram. Så att, man ser hur snabbt det kan gå och det ska bli väldigt kul att följa. Och som sagt, jag håller alla tummar som går.
Ärligt nu, hur mycket vinner ni mot Hammarby med?
Jag tror att man... Alltså jag tror att de flesta lag i Championship tror jag skulle... De över halvan skulle vinna allsvenskan. Det känner jag mig ganska säker och trygg, vill jag säga. Så. Jag var överraskad över hur bra... Värva ju spelare för liksom ligan och sådär. Och som vi sagt, jag tror att West Ham köpte väl en spelare nu för var det 350 miljoner eller någonting. Så det är klart att det är en nivå som är väldigt hög. Den fysiken och utbudet av spelare som man plockar. Så att jag tror att de 12, 13, 14 bästa lagen tror jag vinner allsvenskan i Championship, det tror jag.
Grym, Kim.
Vi fick inget svar, men vi kunde läsa mellan raderna.
Ja, exakt.
En regnig dag uppe i Middelsbro runt december, då blir det 7-0.
Ja, exakt. Ja, men grym, Kim, det hade varit trevligt att ställa massor av frågor till, men vi behöver släppa dig och ja, vi tackar så mycket för att du var med i bollklubben.
Ja, tack så mycket. Framåt. Tack, Kim.
Kör hårt, ni får gärna bli två.
Kul att se er.
Ja, detsamma. Lycka till.
Får gärna bli två.
Hej då. Southampton-supporter ska vi bara säga att du är, vi behöver inte dra mer än det.
Nej.
Vad håller du på att få jag göra? Varför ska jag fråga det?
Jag vet faktiskt inte.
Amen,
att folk inte fortfarande har lärt sig, det finns bara ett lag.
Ja.
Och det laget kommer du...
Säg åt han och nämna 7 lag i Championship.
Det har jag svårt för faktiskt. Det finns bara ett lag.
Ja, vi stänger ner den här delen, vi går på ett litet break och sen är Jakob Rinne med oss i studion.
Äntligen!
Som är utlånad från det laget till ett annat, vill jag bara säga. Från Örebro till Djurgården, så om folk som förstod.
Vi kämpar. Vi är alldeles strax tillbaka. Vi är tillbaka och jag är i ruskigt underläge.
Ja, det kan
jag säga. Form av Örebro-maffia som sitter här i bollklubben.
Jag håller ihop.
Jakob Rinne, välkommen till bollklubben.
Tack snälla.
Hur är läget med dig efter fin bortaseger i Malmö senast?
Ja, men det är jättebra. Lite mörbultad är man. Man känner att man börjar komma över 30 och resandet suger.
Flög ni eller åkte ni buss?
Nej, vi flög faktiskt både dit och hem.
Mm.
Men vi flög på matchdagen, så det var det som spökade.
Ja. Mm.
målvakt i Djurgården ska vi säga, om inte någon...
Hallå, det måste vara folkligt.
En boll ser ut så här och sen är det grönt gräs. Jag kan inte hålla på att dra reglerna. Om man lyssnar på det här programmet, då vet man väl vem man är, herregud.
Kan du förklara offside-regeln för mig också?
Ja, men det är det här jag menar. Då får ni ratta in någon annan kanal. Nu pratar vi fotboll.
Får ringa Bosse Andersson med Sveriges dummaste. Typ. Ja.
Nej, men du... segern senast, den kom i ett ganska pressat läge efter förlusten i derbyt såklart. Det var... Ja, beskriv betydelsen av den för folk som inte är på Karknäs varje dag.
Nej, men den släckte väl några bränder skulle jag väl säga. Det var... Vi kände väl inte av så jättemycket press internt, men vi förstod att det var mycket sur utifrån och så, speciellt efter den horribla insatsen mot AIK. Så att det är såklart att det gav lite mer ro ut på Kaknäs och förhoppningsvis på våra supportrar. Och sen, men nu handlar det som sagt om att kunna bibehålla den prestationen som vi gjorde mot Malmö.
Ja, för vi kan ju ta upp den saken där att er tränare Janne Honkavara utsattes för ett hot på Kaknäs med ett kors inför matchen mot Malmö. Någon som har satt upp det riktat mot honom. Ni talade om det i sändningen efter Malmö-matchen, att det på något sätt gjorde att gruppen också slöt samman. Hur jobbade ni med hela den grejen för att landa i det så att säga?
Just när det hände så hade jag inte en aning om det. För att jag fick reda på det jag tror det var på lördagen, fredag eftermiddag eller lördagen. Och då, så de hade mörkat det väldigt bra för oss. Och sen så fick vi ett utskick i våran lagchatt vad som hade hänt och vart ju chockad. Men sen så drog han storyn på lördagen då, på lördag morgon, vad som hade hänt och sa att han var påverkad och såklart att han var det. Han är också människa. Mm. Så att det är såklart helt oacceptabelt, men jag tycker att både föreningen och han själv och så spelartrupp så har vi hanterat det väldigt bra.
Ja. Jag blir lite så här trött för att det värsta är att de här som har gjort det där, de kan tycka att det var det som gjorde nu att det var bra, för att ni säger ja, men då vart vi en grupp och så, ja, men då var det bra att vi gjorde så här. Jag kan bli trött på det. Sen känner jag på något sätt så här, det känns inte som någon annan förutom en del djurgårdare som skulle säga att det är någon form av kris i Djurgården. Det är jättemånga som skulle vilja byta med Djurgården, som jag ser det. Spelmässigt, vilka spelare ni har, chansen på tredjeplatsen är jätteklar liksom och så här. Jag fattar inte den här grejen. Alltså.
Men nu, jag har inte hängt med jättemycket i det där. Jag har läst såklart och lyssnade på vad Jani och du sa i efterstudion angående det där. Men vad jag har förstått det så vet man inte vilka det är. Det skulle kunna vara vem som helst som har gjort det där för att göra kaos. I det här fallet behöver det inte just vara djurgårdare, tänker jag.
Nej, absolut. Men det får ju en effekt ändå. Eller det får ju en konsekvens att gentemot Jani personligen.
Ja, det spelar ingen roll vem det är. Utan jag bara säger rent utifrån att jag har också pratat om det som att det var djurgårdare gjort det här, utan att man tänker efter. Det behöver inte alls vara djurgårdare. Det kan ju vara någon idiot bara som har fått för sig att det här ska göras och kan vara... Örebroare till och med.
Nej.
Men...
Nej, men alltså nej, Nordin. För det är klart att det är djurgårdare som har gjort det. Det är liksom ingen AIK efter 3-0 derby att de ska åka upp och sätta Janni sådär. Alltså det är klart att det är Djurgården.
Ingen aning.
Jag fattar grejen att du vill skydda eller liksom att man inte ska peka ut om man inte vet och sådär. Jag fattar den grejen, men det är klart att det är så. Det är bara att jag förstår inte. Jag förstår inte det här bruset som är runt Djurgården. Jag gör inte det.
Men var det inte att just derbyt i sig också blev lite... symboliskt, eller många som tyckte att just insatserna från spelarna var, men du uttryckte väl som under all kritik eller liknande.
Ja, men jag tror att hade vi gått ut och krigat och haft en hedersam förlust så tror jag att det hade sett lite annorlunda ut, men som sagt så var det en andra eller första halvlek i en av de faktiskt värsta stunderna i alla fall i min Djurgårdstid, men jag kommer inte på någon, kan inte komma på någon match egentligen genom hela min karriär som var mer så som jag skämdes för liksom.
Kan det vara överlag med nu med bara förutsättningarna inför, med tanke på att ni ändå vann på Friends och att alla trodde okej, nu har det här derbyspöket försvunnit, och så ser man AIKs lag och man ser okej, det är inte det starkaste laget. Att förutsättningarna någonstans också gör så, absolut 3-0 och hela den här biten i så som det blev, liksom klart att det påverkar. Men förutsättningarna, är det inte där man känner lite att också. Den som kanske biter ännu mer.
Jag tror att hade, oavsett laguppställning, om vi hade gjort som vi gjorde då mot AIK förra söndagen, så tror jag att reaktionen hade blivit detsamma, även fast det var det bästa AIK vi har sett eller det AIK vi såg i den matchen. Så jag tror att det är liksom hur vi kom ut till den matchen och hur vi spelade och hur vi agerade i alla dueller och alltihop, så ja, det är såklart att det blir en extra krydda på kritiken.
Vi kan bara säga att det var 3-1. Vi har sagt 3-0 ja, några gånger. Det var första halvlek.
Men det stod 3-0. Det är lite där. Ja.
Efter segern nu senast då, vart ska ni ta vägen? Ni har inte riktigt kunnat bygga de här liksom långa sviten av segrar. Ja, hur högt siktar ni? Eller vart kan ni nå, känner du?
Nej, men vi får ju bara titta, se till hur vi ligger till i tabellen. Och vi har ju liksom, vi är ju nära alla lag utom Sirius egentligen. Nu har jag dålig exakt koll på hur tabelläget ser ut.
Men ni är förbi Häcken om ni vinner häng. Alltså den är matchen mindre.
Ja, men precis. Så om vi vinner nu på nästa match. Nu, jag hatar att prata i de här termerna. Men skulle det bli så har vi fortfarande 4 poäng upp till Hammarby. Och,
precis.
Så att det är såklart att vi hoppas på att komma så högt upp som möjligt. Europaplatserna är definitivt inom räckhåll. Och det är någonting som vi såklart ska gå efter. Och det gör vi.
Och nu i år har du varit spikad mellan stolparna också för egen del och fått mycket beröm för dina insatser under säsongen. Berätta lite om ditt eget år och hur du har upplevt utvecklingen till att du sitter här idag.
Ja, men det är väl lite annorlunda såklart. Det kan man väl kan egentligen vem som helst se. Så att jag klagar inte över min tillvaro just nu och som sagt älskar att spela fotboll i Djurgården just nu och det, ja, jag vet inte vad jag ska säga egentligen.
Nej. Det som ofta lyfts fram också är ju att du har extremt fina fötter.
Fin fot, överdriv inte.
Okay. Är den där höger tassen kan du lägga soptippen.
Det är bra första touch med höger. Så jag lägger upp den till vänster.
Ja, men det är ju, ni använder ju din fot mycket i spelet. Hur mycket jobbar ni med det? Alltså hur mycket medvetet är det här?
Men det har väl blivit, Jan har väl alltid vetat om det. Så jag tror väl egentligen att det kanske är lite därför jag är kvar i Djurgården. Det är väl att han förr eller senare vill utnyttja det. Och det har vi burit frukt för oss i vårt anfallsspel. Och vi, det är inte så att vi tränar på det. Det har liksom blivit en del av vårt spel. Och vi har som sagt, vi lyckas, jag ska inte säga alltid, men väldigt ofta skapa situationer på motståndarens sista tredjedel. Och varför inte fortsätta?
Det var faktiskt här en tid i ÖSK när jag var tränare där, att vi hade jättesvårt att göra mål.
Har du varit tränare i
ÖSK? Det stämmer. På den tiden vi var ganska bra. Då var det så här att, vi hade en period när vi var väldigt svaga på att göra mål. Och då körde man så här brandkårsfotboll. Du vet så här
5-5.
3-3, 4-4 och så. Och då stängde de ju igen. Så det blev så att 2-1 fast vi spelade 20 minuter. Så jag var helt knäckt. För det brukar ju bli att man bara vräker in och det blir kul. Så där. Men så såg jag ju på Jakob när de värmde upp med målvakterna. Så där, att han stod ju bara och stoppade in dem. Ja, vi hade bättre målvakter då på den tiden. Nej, men det var ju jävligt jämnt. Och han stod ju och smackade upp dem där i kryss och sådär. Så jag sa till vår materialare, Stålis, att ni får göra en matchtröja till inne för att ligger vi under på slutet, då vill jag sätta in honom. Så här. Och de skrattade ju först ju, men jag var helt allvarlig. Klart bland de bästa fötterna jag har sett. Och skulle han få läge på match, så sitter den. Det vet jag om. Så jag ville ju ha en riktig matchtröja så jag kunde byta in honom.
Mm. Så men det blev aldrig.
Nej, så fick jag börja stå istället.
Sen gjorde Crespo mål och Pode och
ja, hela precis. Ja. Sen lossnade det.
Och sen började han få stå och sen var det så.
Men seriöst, har du testat att vara utspelare i någon form för att se hur du kan stå dig med just bara med din fot?
Nej, jag tror jag är ganska så kass felvänd faktiskt. Jag trivs ganska bra rättvänd. Nordin, han hade sin pingvinskärt där inne, kunde rulla upp samma bra felvänd. Så. Föredrar har så.
Men överlag, när vi pratar om, nu för att vara lite seriös, någonstans så är det fortfarande, jag brukar ofta prata om mentala aspekten hos fotbollsspelare överlag. När du kommer till en stor klubb och det går dåligt till en början, så har väldigt många spelare svårt att ta sig tillbaka. om ni förstår hur jag menar. Men du har verkligen lyckats med det. Om du frågar mig så tycker jag att du var Allsvenskans bästa målvakt hittills i år faktiskt. Hur mycket har du jobbat med det? Ja. Eller du har alltid varit obrydd, men...
Ja, alltså jag tror jag aldrig så här, på riktigt har medvetet jobbat med mitt mentala. Men jag, sen som du sa, det var en speciell, en tuff tid i början när jag kom till Djurgården. Och jag vet egentligen vad jag kan. Och har aldrig tvivlat på mig själv. Och vi som sagt har känt att jag ska bara liksom fortsätta göra det jag är bäst på egentligen. Och sen förr eller senare kommer det släppa. Sen så var det många turer fram och tillbaka där vi, jag och Jani och Bosse, och vi var oeniga om saker och ting. Det är en annan historia och vi är vänner idag. Men som sagt, det var ett speciellt 2025.
Men kom det lite av att du har med din Djurgårdsbakgrund, alltså supporter och sådär, var det extra tungt då? För om vi sett att du kommit till ett annat valfritt topplag ändå i Allsvenskan, hade det varit lättare tror du än liksom när dina vänner nästan, förstår mig rätt, de på kortsidan och de på långsidan, du känner ju massa Djurgårdsfolk, var det extremt extra jobbigt bara för att det var Djurgården tror du?
Ja, men det är såklart att det var ju rykten på sommaren 25 att jag var på väg bort, och det var konkret och det var väldigt nära. Men jag har alltid känt en otrolig besvikelse om jag hade lämnat då med mitt liksom Djurgårdslegacy eller vad man ska säga. Jag hade gärna kommit hem och vunnit saker med Djurgården och så, men så jag var jättebesviken på hur det kunde ha blivit, hur min Djurgårdstid kunde ha blivit. Hade jag inte haft det hjärtat som jag har för Djurgården så hade jag nog inte tillhört den klubben då, efter alla till hösten 25. Då hade jag nog varit borta ganska så kvickt.
Vi måste ju reda ut det. Al Fateh som du spelade i Saudiarabien, det var väl de som var på dig förra sommaren och nu är de på dig igen.
Släpper mig inte.
Berätta läget nu. Det har kommit en förfrågan från deras håll.
Ja, men precis. Och det är väl inte mer än det egentligen. De behöver målvakt och har frågat Djurgården. Och vart det ligger i nu, det får Djurgården svara på. Jag trivs, nej faktiskt inte. Men jag trivs jättebra i Djurgården som det är nu. Och jag har kontrakt och det är hela den biten. Och jag kommer liksom... Jag ska inte klaga på mitt tillvaro just nu och vi har det fantastiskt. Och ja, nej. Jag njuter att spela fotboll i Djurgården, som jag kan säga.
Mm. De där nollorna efter en etta kan också betyda sig ibland.
Mm. Så är det. Mm.
Ja, för vad tänker du om det? Det kanske är ett bud vad jag antar skulle kunna förändra saker och ting ekonomiskt för dig och din familj. Är det liksom den vågskålen du jobbar med i ditt eget huvud nu? Eller?
Nej, inte alls överhuvudtaget faktiskt.
När man har så mycket, Martin, då behöver man inte tänka de sakerna.
Nej, men som sagt, vi har det väldigt bra idag och jag väljer att bara fokusera på det jag kan påverka, och jag kommer liksom, som sagt, jag älskar att spela Djurgården. Det gjorde jag även i väldigt många delar 2025, men nu är det fantastiskt roligt.
Mm. Tror du att du blir kvar i Djurgården över sommaren eller alltså hösten ut?
Det tror jag. Mm.
Just det du är inne på, för det var ju Filip Manojlovic du konkurrerade med i fjol och så konkurrerade du ut honom i år. Han är nu utlånad till Start i Norge och så tog Djurgården in Lukas Jonsson i sommar. Och då var ju klubben, eller Janne Honka, var tydlig direkt med att vi har värvat in Lukas Jonsson som en andra målvakt eller i en andra målvaktsroll. Ja. Visste du det hela tiden? Hade ni en dialog om det, att liksom, det är så här vi vill bygga det, och är det viktigt för dig den signalen som de skickar därigenom?
Ja, men det var väl det som var lite problem i min start, att jag kanske inte kände att jag fick det lugnet och det förtroendet och den tiden som jag kanske behövde för att kunna spela så som jag spelar idag. Men och det har jag tryckt på väldigt mycket, och det gjorde jag även under försäsongen och efter säsongen 25, att det, får jag det så ska jag verkligen ta tillvara på chansen. Och det känner jag verkligen. Jag känner verkligen ett helt annat lugn från de som bestämmer och den tilliten tycker jag som sagt har burit frukt.
Ja, men du kastade sig nästan in när du kom tillbaka. Du var ju inte riktigt redo. Det var ju stökigt för sandlådan när du kom därifrån och så. Och det där har ju betydelse såklart. Starten är ju viktig och det är därför som Nordin säger där också. Det är ju urstarkt att komma tillbaka och vända det till något bra.
Det är väldigt få som gör det,
ja,
faktiskt.
Det är väldigt,
i de här stora klubbarna när du väl får en dålig start och det går så pass mycket emot som det ändå var för din del, så är det väldigt, väldigt få spelare som har den kraften att komma tillbaka i det. Och det är kanske där jag tycker är mest imponerande. För om det... Både jag och han sa ju att det här kommer bli allsvenskans bästa målvakt, som han är idag. Men till och med jag började känna av, okej, nej men seriöst. Mm. Då just på grund av den här historiken av spelare som man vet har jättehög kvalitet men kommer till en stor klubb och så börjar det dippa. De får aldrig riktigt den här igen flygandet, men då har ju du fått.
Ja. Hur upplevde du snacket runt dig själv då? Alltså från, jag gissar att man ändå tar in reaktioner från supportrar och sådär. Vad... Ja, hur var hela den? För det blir ju ett externt tryck när man spelar Djurgården på det sättet.
Ja, alltså det är såklart att man känner av det. Men samtidigt så som vi pratade om innan, att jag tycker själv att jag är mentalt stark och jag är duktig på att påverka det jag kan påverka och liksom koppla bort det som är ett yttre brus. Problemet var, tycker jag då, det att mycket av bruset kanske kom inifrån utan att säga för mycket. Och då blir man ju extra påverkad av det. Och liksom, ja, jag känner bara att jag är duktig på att koppla bort vad supportrar tycker och även tyckare, som Axén kallar er, säger, och journalister och så. Men även om jag hade liksom läst allt som skrevs, så tror jag att jag hade kunnat klara av och hantera det, för jag vet vad jag kan. Jag känner mig väldigt trygg i mig själv, så att jag hade nog egentligen aldrig tvivlat på att jag skulle kunna komma tillbaka.
Jag har en liten fråga här. Hur allvarligt skadad är du i knät?
Ja, men faktiskt så har jag problem. Jag fick en smäll, det var ju i somras innan träningsmatch mot Sirius, så jag har faktiskt haft problem med ska inte säga för mycket här, men jag hade lite problem med knäskålsenan. Och så var det landade jag lite illa på höger.
Ja, Axén, du tänker på det här lilla breaket.
Bra skådespeleri annars.
Ja, det var det.
Alltså verkligen, om jag inte har ont liksom.
Innan 1-0 målen nere i
precis
Malmö.
Innan.
Ja, det är mitt fel då.
Nej, tvärtom.
Fel, det är ju tvärtom. Nu är du mål. Ja,
du lyckades göra grejer.
Men jag måste bara flicka in, alltså, även om det här nu är på riktigt liksom, men Axén har varit väldigt anti sånt här under liksom, sen han fick komma in i studion. Men jag skulle nog säga att jag eller Oskar, jag minns inte, var nog pionjärer i med det här. För att det var han här som...
Du låg bakom det här.
Vet du vad? Det kan, sätt dig ner om det vi har lite problem.
Kan du erkänna?
Nej, jag känner inte igen det faktiskt.
Så det är lite sten i glashus här. Måste jag.
Ja. Men när det blir den här tidslinjen som det blir i en sån här match mot Malmö, hur mycket får du höra då att du la dig ner av den här anledningen och så vidare? Och så vidare? Är det...
Nej, jag har inte hört någonting faktiskt. Det var väl John som var på mig lite i studion, precis som Maxén nu. Men
det såg ändå ut faktiskt på riktigt som att du fick lite ont när han gjorde det där, släppte ner grejen.
Ja,
vem hade inte fått ont av det där? Det såg ut som att han bröt hans ben.
Norden hade gått ut.
Ja, men det såg ändå ut som det, det ska jag väl säga. Ja.
Nu, vi ska ju alldeles strax koppla upp oss mot Astrid Ajdarević. Det blir liksom bara mer och mer Örebro. Det är ju tre herrar med rätt fina fötter allihopa ju. Vem har bäst? Du har ju tränat allihopa då i ÖSK.
Det är jättehårt mellan alla tre. Jag måste vara ärlig och säga det faktiskt.
Det kommer inte Astrid.
Nej, men vi ska visa lite bilder från hans fot. Så jag, det här är ju grym.
Men ge oss ett svar. Du måste ge oss ett svar.
Jag säger nog då Astrid Rinne Nordin. Men Nordin hade så här fina bara. Han hade fina långa också, men de här bumpar ju iväg dem lite längre. Men alla tre har en sak gemensamt. Dålig andra fot.
Okej. Vi tar in Astrid Ajdarević som ska få bemöta det här. Hur nöjd är du över att vara etta på Axéns fotlista här?
Ja, den var rätt så självklar.
Skräll. Skräll han skulle säga. <där. laughs>
Men vi måste ju få dig att bemöta det här först, Nordin, att du hamnar sist.
Vad sa du?
Ja, men att du är lägst ner på den här topp 3-listan.
Jag märker att han jobbar på fotbollskanalen.
Ja, men mig gör det ingenting.
Okay.
Jag fick ju bära dem på så många andra sätt. Så utan mig hade de där västfötterna varit i soptippen.
Ja. Astrid, hur är läget med dig? Du är ju assisterande tränare i Sollentuna nu, men du har gjort en liten smyg comeback på planen också, va?
Ja, man har ju hållit igång nu ett tag och det har gått lite trögt för oss i början, och sen fick man frågan om fan, ska du inte snurra på dig skorna igen ifall det behövs. Men det är inte meningen att jag ska spela, utan det är meningen att de ska göra jobbet, utan det är mer att skiter det sig ordentligt i slutet av säsongen, då kanske man gör någonting.
Ja. Men tränar du varje träning nu eller?
Jag tränar 85-90% av träningarna, det gör jag. Så att höjer kvaliteten lite grann.
Men ni gjorde en sån här, inte en riktigt sån här fullt utlösning, men ni gjorde vi så där förra året också, när det gick lite tyngre. Så var du med i träning, va? Eller har jag fel?
Nej, nu är jag faktiskt registrerad. Förra året var jag inte registrerad, utan nu så ville de att jag skulle registreras. Så jag fick frågan från både sportchef och tränare, och jag sa till dem att helst inte, för jag är tränare. Det är det jag vill vara. Men är det så att det behövs, det finns skador, sjukdomar etc. etc. så hjälper jag gärna till.
Vad håller du för nivå då? Det är ju ettan ni håller till i, va? Och du nätade i kuppen också på straff mot Örebro. Vad håller du för nivå? Ja.
Så, rent med bollen så klarar man sig alltid. Problemet är att jag inte har spelat fotboll på 5 år. Så det är klart att fysiken är inte 100. Men jag känner mig ändå stark. Jag känner mig i bra form trots att jag inte har spelat på 5 år. Så att jag tror ändå att jag kan göra någorlunda skillnad.
Du gör ingen satsning mot Allsvenskan igen, eller?
Hade jag gjort det så hade det inte varit svårt att spela där heller.
Det är fotbollens Conny Strömberg där.
Jag gillar. Det vet inte alls vem det är.
Nej, men det är bara sanningen.
Ja, ja. Du, ska vi visa bilderna från Örebro-tiden eller?
Mm.
Ja. Kolla på de här. Kan du se nu, tror du? De här bilderna som jag blir glad av att se.
Nu ser jag.
Den där passningen i Nordin, du såg vilken fot han hade, men titta på den här bollen.
Det vi ser är alltså Örebro mot Östersund. Ja, när, vilket år är det här?
16. Var rätt så nöjd var jag. Och sen här, matchen efter, då hade Peter Svärd pratat om akta Astrids crossboll till DG, den måste vi se upp med. Och så kom den här. Bom.
Ja, det är så fint mål alltså.
Det... DG är en sån spelare som jag aldrig blev klok på, varför han inte blev bättre.
Nej, inte jag
Daniel
heller.
Gustafsson.
Det finns en ganska enkel förklaring. Det var att, ja men på riktigt, det var att han somnar. Du måste ju skälla på honom konstant. Alltså konstant. Och då var han jävligt bra alltså. Men han kunde bara lägga sig ner och sova typ ish, alltså mentalt somna liksom.
Jag hade han lite som Hazard, svinbra med vänster, svinbra med höger, snabb och allt sånt där, men som Nordin sa, ibland kunde jag hitta han på väder halvtid uppe i Sundsvall, kommer jag ihåg, så satt han där, så har du varit med DG? Jag får inga bollar, då bytte jag ut han direkt så här, typ. Så att han hade en otrolig höjd, men så hade han ju också de här.
Nej, men otroligt alltså, ja, egenskapsmässigt, ja. Otrolig spelare alltså,
men de
otroligt.
Där passningarna, kommer du ihåg dem Astrid? Herregud alltså, det där kan man inte träna ut som tränare, det vet ju du nu som tränare, det där kan man inte lära ut?
Nej, det är svårt, men jag tror att om man tränar på det så kommer man i alla fall bli bättre på det. Och det är väl det jag försöker göra, att se till att de gör saker som de är mindre bra på och nöta. Det är väldigt få gör just i lagträning nu för tiden. Det är väldigt många som kör individuellt på andra håll. Det är väldigt mycket taktik, det är väldigt mycket... Ja, fotbollen har blivit väldigt robotisk, så jag försöker komma med det här lite gamla, lite free flow, och se till att rätt spelare ska göra rätt saker. Och vi har ju pratat om det här flera gånger, vi fyra att man ska spela som man vill, så som man kan, inte som man vill. Och väldigt många försöker spela på ett visst sätt som inte går att spela på, och det är därför de inte lyckas. Så att det är väl det jag försöker ändra på väldigt mycket nu, att se till att göra dem bättre individuellt sett, men göra det vid rätt tillfälle också, så att man kan alltid bli bättre, det kan man alltid.
Du, innan vi släpper dig, vad vill du med din tränarkarriär, eller vad har du för ambitioner framåt?
Det är som allt jag gör, och nå så högt som möjligt. Man har en helt annan respekt för yrket nu. Det är tufft. Det är mycket tid som måste läggas ner, både innan och efter och under. Man är pappa, mamma, psykolog, allt möjligt som tränare. Men det jag aldrig kan köpa och kommer aldrig göra det heller är hur man kan vara socialt handikappad som tränare och inte i alla fall försöka förstå sig på sina egna spelare och de du har att göra med och de du jobbar med varje dag. För det är de du har att jobba med. Sen om du vill sälja dem eller inte, det är en annan femma. Det får du ta itu med då. Men när du väl har spelarna så måste du försöka få ut max av allihopa. Oavsett om du gillar dem eller inte. För i grunden så behöver du en hel trupp. Du går inte med 11 stycken eller 7 stycken. Så att du behöver alltid en full trupp.
Men är det en brist som du har varit med om? Att tränare har det du är inne på, det sociala under din spelarkarriär?
Ja, men jag kan inte förstå tränare som alla har preferenser, alla har spelare som man gillar mer och gillar mindre. Men jag kan aldrig förstå att när du väl har en spelare att du inte försöker utnyttja honom när du väl behöver honom. Det för mig är helt sjukt. Oavsett vad du tycker och tänker om den personen. Självklart ska det inte vara så att om den personen är en jobbig person för truppen eller inte ger energi och tar energi bara. Det kan jag förstå. Men om någon tränar hårt och vill bli bättre och kan fylla en funktion, då ska du försöka utnyttja det till max. Sen självklart ska du alltid spela de 11 bästa. Det är så jag alltid har tänkt och alltid kommer tänka. Men när du väl har en trupp att jobba med så försök i alla fall få alla på din sida. Och det är väl det som Alec har haft en styrka, att han har varit väldigt rak och ärlig. Det är ingen som är liksom en raketforskare när det kommer till tränare. Men han är simpel, han är rak och han är ärlig. Och jag tror det är det som många uppskattar. Och är det så att gubbe 15, 16, 17 inte har fått spela mycket så kommer chansen komma och han kommer ge chansen. Så att jag har tagit väldigt mycket från Alec, jag har tagit väldigt mycket från andra tränare. Och sen så vissa tränare så tar jag ingenting för.
Ja, det är grymt. Alltså, tack för att du var med oss i bollklubben.
Här kör hårt.
Tack snälla.
Ja. Hur hämtar vi oss från det här? Det var, du får beröm till slut.
Ja, men det var ju många som sa du kan inte ha Astrid, du kan inte ha Norden i samma lag, det är omöjligt. Och då får jag horn och tänker, det är klart man kan ha det. Och jag har ju alltid sagt att bra spelare, man kan ha hur många som helst av det. De tänker samma, de gör samma. Sen måste man hålla lite ordning och puffa lite. Men om man ska vara helt ärlig, det är väl klart att man ska spela sina bästa spelare hela tiden. Och försöka hitta system som passar det. Och att det inte bara blir ett system, utan att man också kan titta på annorlunda. Hur man löser det här så. Frågar du Astrid och frågar du Nordin så kanske de sa att de hade typ fri roll, men alla de här visste ju att det inte var så, men de fick röra sig över stora ytor och sånt som jag liksom annorlunda kanske, när man ska stå i någon ficka och vänta eller man ska göra på något sätt sånt där. Men vi hade ju grunder, så var det ju, och det är sånt här han sitter nu och dräglar och Rydström är så läcker, kör relationism. Det hade vi gjort 5 år innan han gjorde det, men det kom han inte på.
Vi ska tacka Jakob, men ha Astrid och Alec, en poäng här, eller vad är din erfarenhet?
Ja, jag zonade ut nästan. Så det var för mycket för mig.
Vi kan inte sätta dig på pottan kring det här. Vi rundar av helt enkelt och tackar så jättemycket för att du kom till.
Ja, verkligen. Kul att se det faktiskt.
Ja, tack. Väldigt
kul att se det.
Tack. Ja.
Tack. Grymt. Vi går på ett litet break och alldeles strax tillbaka. Bollklubben är tillbaka. Nordin Gresic, du satte dig på sekunden i den här stolen som du har enorma problem med.
Ja, jag gillar den verkligen inte. Den är så obehaglig på alla sätt och vis. Den som har satt dit de här måste vi ta ett snack med.
Har vi lagt fåtölj? Det är så här shake.
Nej, liksom, egentligen spelar liksom ingen roll. Bara inte får ont i låren av en stol så funkar vad som faktiskt. Det funkar, en träbänk funkar.
Ja. Vi rör oss vidare till Ola Lidmark Eriksson, dataanalytiker som har stenkoll på hur allsvenskan ska sluta. Vi hade med dig för några veckor sedan, Ola. Då var Sirius, de hade 14 poäng ner till Hammarby med en halv säsong kvar att spela. Då var det 90% sannolikhet att de vinner SM-guld. Vad säger din simulering just nu?
Ja, det har ju droppat ganska ordentligt. Det går inte att komma ifrån. Det är ju tre omgångar där Sirius har tagit en poäng då. Och det har ju såklart fått till följd att Sirius har gått ner ganska ordentligt i de här projektionerna och simuleringarna.
Vi ser ju här då, för de som lyssnar, ja, så är det 89% har blivit till 68% för Sirius del då, kring om de vinner SM-guld eller inte. Hammarby har rest sig från 10 till 31,4. Så det är rätt många procentenheter, drygt 21 i båda riktningarna.
Ja, precis. Det är ju det som har hänt då. Alltså att Hammarby har stigit till att vinna ungefär var tredje simulering då. Och det är ju ett otroligt stort kliv på tre omgångar. Sen finns det också liksom fog för att argumentera för att det här till och med skulle kunna vara ännu jämnare. Det pratade vi om förra gången, att jag hade liksom också i den här simulatorn liksom lagt in möjligheten nu att både liksom bedöma lagets styrka lite manuellt och även då liksom leka lite med trupperna. Och det som har hänt är ju att Robbie Jor har försvunnit, och med det så skulle man också kunna argumentera för att Sirius, liksom om man pratar om lagstyrkan, kanske har sjunkit lite, så att man skulle, tycker jag, kunna argumentera för att Hammarby ska värderas lite högre än Sirius just nu. Då. Och gör man det och kör simuleringen, ja, då närmar vi oss så där 60-40 i fördelning då, och att Sirius vinner ungefär 60%. Mm. Och sen kan man ju ytterligare leka lite med truppen och ta bort till exempel Bjärkebo också. Nu kanske inte han kommer försvinna, men om man gör det då, då är det slantsingling.
Mm. Ja, jag fattar. Men grymt att du lägger den här plattformen för oss. Vi ska diskutera vidare.
Ja, det är underbart alltså. Ola, ja. Du är kunglig,
eller? Ja, mycket bra. Tack för inspel. Vi ska röra oss mot
tack, Ola.
Din tippning, Alec.
Ja.
Du har tittat på, ja, men egentligen när gapet mellan Hammarby och Sirius kommer vara borta, va?
Mm.
Vi kan ju titta på kommande spelschema här. Ja, då har du fått tippa utfallet i Hammarby och Sirius matcher, och då ser vi att du tror exempelvis att båda vinner nu i nästa omgång. Hammarby derby mot AIK och Sirius tar en trea mot Malmö. Men så börjar de falla dit med en pinne mot VSK, och sen tror du att de förlorar mot Elfsborg lite längre fram i höst. Och sen en poäng mot AIK. Och så inför då seriefinalen som kommer bli ruggig, gissningsvis. Där tror du då att Hammarby vinner mot Sirius. Och då är allsvenskan avgjord, höll upp så här. Men då blir det tufft för Sirius om det faller sig ut på det här sättet.
Ja, det stämmer. Jag var nog kanske ensam på den här kullen när det var 14 poäng när jag sa att Hammarby kommer vinna ändå. För jag tänkte att när väl börjar för Sirius, då kommer de här tankarna och såna här saker. Och man kan inte säga att Hammarby heller är någon vinnarkultur direkt. Så. Men att det känns ändå som att de är inne i någonting nu. De är borta från Europa. De har ingenting att förlora. Det är bara att köra. Och de märker att de tar hela tiden. De tog alltså 8 poäng på de här 3 senaste. Vilket gör ju att de känner nog en stor tidsförsikt för vad som komma ska. Och det är alltid lättare att jaga än att bli jagad, som det brukar heta. Och jag tycker att Sirius har tappat lite i alla delar av spelet. Så att till slut så går Hammarby om då.
Nordin, det är skitsvårt det här uppdraget vi har gett till Axén. Såklart att tippa matcher så långt i förväg. Men vad tänker du när du ser det här läggas fram?
Att det absolut inte är orimligt att det blir så här. Sen vet vi om Hammarbys facit på jordgubben. Hur det har sett ut där de senaste åren med massa ändringar när de inte hade behövt ändra och allt det här. Så den matchen ska också gå igenom, ska också gås igenom. Sen alla de här andra, det blir ju Degen hemma, tror jag att de vinner. Men att Elfsborg ska vinna på Studenternas, det vet jag inte. Alltså det här blir, det blir bara spekulationer. Hur många tänkte att Häcken skulle vinna mot Sirius nu då?
Kanske inte jättemånga, men samtidigt Sirius var ett pressat läge. Men det vi kan konstatera då är ju att du har ju ändå kostat på dig, så att säga, 2 poängtapp för Hammarby. Du tänker ändå att det är inte så att Hammarby måste gå helt rent, och det kommer de nog inte heller göra. Så du
har, ja, lite tänkt. Så har jag tänkt. Så att, och ska de gå om Sirius, så är det ju en ruggig press på dem, såklart. De måste vinna hela tiden för att sätta press. Och det gör ju att Sirius också, till exempel, måste börja vinna fotbollsmatcher. För att de är 3 raka här nu, det är nog lite skakigt där borta. En vinst mot Malmö, det är egentligen det som gör att det bygger på att det rullar på sig mot Degerfors, Ögryta och Gais också. Det kan vara poängtapp på dem också annars. Det kan gå fort om Sirius inte vinner nästa match.
Mm. Och ja, blir det så som du tror, så har Hammarby då gått om inför de sista omgångarna av Allsvenskan. Och då, ja, då ser det ut så här då, de sista 4 efter seriefinalen. Det blir en rysare, va?
Nej, alltså Malmö borta kan man ju normalt säga att det är jättetufft. Men nu har ju Malmö förlorat 6 matcher så här långt utan 9 hemma. Så att, och vi kommer ihåg Hammarbys första halvlek förra året, den matchen. Det var ingen lek när de åkte ner och klädde av Malmö fruktansvärt då, på den tiden. Och då var inte Malmö så dåliga som de har varit nu ens en gång. Så att,
ja, det är väl en av Kim Hellbergs bättre prestationer, va, som,
ja, verkligen.
Som Hammarby
tränar. Verkligen, verkligen.
Ska vi rusa vidare? Till,
jag säger bara, när matcher och så här, nu är det massa jävla klyschor, men varje enskild match lever sitt egna liv, det är så det är. Och i det här fallet så kommer ju hjärnspöken börja komma in på Bayern-spelaren också. Mm. När du ligger så pass långt efter, då rullar det ju liksom på. Men nu blir det ju, okej, nu är vi med. Så nu blir det någon helt annan press. Och även, vi sitter ju här och pratar om att de ska vinna. Och Hammarby-supportrar, det är inte så att de säger, nej, men vi kommer inte vinna. Utan de trycker också på. Det blir en helt annan press. Mm. Så jag tror att det kommer bli fler plumpar på de här båda lagen än vad det kanske var där.
Mm. Så här, det är onsdag, då brukar vi ju ägna oss åt lite kanske bredare ämnen och sådär, för vi är långt ifrån matcher på det sättet. Nu är det ju visserligen Svenska Cupen ikväll, Hammarby spelar exempelvis, men ändå.
Och Sirius.
Ögryte hade det tufft igår, exempelvis.
Men minnes skojar man inte bort i cupkval, man var väldigt tuktiga på att gå vidare för.
Men vi har listat lite olika grejer vi har fått i uppdrag av gänget i kontrollrummet, och vi tittar väl på lovande spelare i Allsvenskan, var ett ämne som vi ska ta upp. Den mest lovande, jag landade i Dumbia i Häcken, och vi kan väl kolla vidare på vad ni sa, det vet jag faktiskt inte.
Men... Ja,
lovande?
Modigt.
Men det, han är inte lovande längre, han är ju förbi det där, han är ju... jättebra bara. Det finns ingen lovande med honom längre. Han är förbi den kategorin, utan han är en
Oliver
jättebra
Månsson
spelare. Det är ju en lovande spelare.
Dumbia är 18 år.
Jo, men han är överlägsen. Han är inte lovande längre. Lovande pratar med de spelare som är på väg upp och ska bli något. Han är ju topp och vinner mittfälten i Allsvenskan fast han 18 år.
Hur ska man hänga med i svängarna om
ja, men
det är
lovande.
Liksom ekvationen?
Lovande är ju någonting
Charlie
som är på gång. Charlie
Rosenqvist i Kalmar FF har du valt, Axén. Mm. Han kan ju inte heller vara lovande.
Nej, han är inte heller lovande. Ni två, har ni inte förstått ämnena?
Snälla,
eller? Men de har ju slagit igenom. Alec, de har slagit igenom. Om jag frågar er, vem är Kalmars bästa spelare?
Ja, då säger jag lånet från
Sego är ju bäst. Ja. Och sen då?
Ja, sen ligger han bra till.
Alltså. Då är han inte lovande längre. Okej, då frågar vi, vem är Häckens bästa spelare?
Ja, det var ju Silas Andersen, men Dumbia nu kan jag.
Tack, då är han inte lovande längre. Ja, en lovande är någon som håller på och kommer fram.
Vi går vidare.
Otroligt.
Det är ju otroligt bland svagt.
Seriöst. Jag vet inte vem jag tycker är lovande? Lind är ju väldigt, väldigt, väldigt lovande faktiskt. Han kommer.
Jo, men han var ju lovande han när han kom till Norrköping när jag sa att Lind. Det här är ett jättebra nu förvärv.
Lien i Djurgården är också lovande. Lovande att, spelare.
Ja, vi tittar på tre spelare som vi tänker bör lämna här inför stängning på fönstret. Jag har tänkt lite olika här. Två spelare som kört fast och inte får speltid. Linus Ogelji i Djurgården och Janis Karabeljov i Malmö. Jag förstår ingenting av Karabeljov-situationen just nu faktiskt och varför, ja, hur det blev som det blev. Och sen då Montade Majed, där jag mer känner att så här, det är rätt timing nu. Det är dags kanske för honom att kliva vidare. Ska vi ta och kika på era innan ni kommenterar in eller vad tänker ni något specifikt? Jonas Bager, IFK Göteborg, har du Nordin? Du har Hammarbys högerkant.
Vad är frågan?
Vad är Hammarbys högerkant? Alltså både Hampus Skoglund och...
Men då, men för en skulle vi ta...
Ja, men du är en. Högerflanken.
Det hör jag själv.
Nej, men i form av att båda två, alltså de, det känns som att det, alltså, båda två är klara på något sätt. Ut och, det finns ersättare till båda redan i befintlig trupp, tycker jag.
Fofana och...
Där till höger kan du välja. Du kan lägga Budri där, du kan lägga Ajay där, du kan lägga Oskar Uvans och Källas. Det finns en hel del. Och Bager är alldeles för dålig för att spela IFK Göteborg och det är samma med Kurbaljov. De behöver Karabeljov. De behöver hitta en ny arbetsplats.
Ja. Vi tar Axéns lista och du har också Karabeljov med så då kan vi summera vad... Det här är ju en 30-åring, tror jag att han är. Det är ju en spetsspelare, ska det vara, som man väver in. En färdig spelare som ska leverera direkt. Vad händer? Förlåt. Hur kan det bli så?
Såg inte ut som man kunde regla ens en gång när han började. Så att, det där är ingen bra nu förvärv, det kan jag säga. Kommer inte få något andrahandsvärde heller.
Nej. Max Fenger, IFK Göteborg och Adam Wikman, Sirius Wikman, som man trodde, shit, det här kommer bli något riktigt bra lagkaptensämne och allt möjligt.
Han var ju lagkapten och sen var han petad. Mm. Jag tycker att han är alldeles för bra för att sitta och titta på fotboll på en träbänk i Uppsala. Så för hans egen skull så skulle jag vilja att han går någon annanstans. Men jag kan också fatta att han känner att vi har chans att vinna guld och det är stort för han, det är hans stad och allt det där. Så att jag fattar att om han vill vara kvar. Men för hans utveckling så skulle jag vilja att han gick någon annanstans.
Mm. Tre bästa nyförvärven i sommar hittills ska vi också titta på vad vi har landat i. Vi börjar med min lista. Då Amin Boudry, etta i Hammarby, Sam Larsson i IFK Göteborg. Det är ju Alexander Jensen Elfsborg. Lite olika parametrar här har jag liksom jobbat utifrån. Dels Sam Larsson känns ju utifrån vad IFK Göteborg behövde så kom han in med klass på ett sätt som lyfter dem i viktigt läge. Amin Boudry, han är ren kvalitet också dyras någonsin så det ska han ju vara såklart. Alexander Jensen mest för att jag tycker att den värvningen har gått lite för mycket under radarn. Vi har inte snackat någonting om att det är en väldigt fin allsvensk spelare som är tillbaka.
Det ska bli kul att se min lista.
Personer, vi lyfter ju han hur mycket som helst.
Det ska bli kul att kolla upp min lista.
Ja, Nordin Gerzic har då Sam Larsson etta, Alexander Jensen tvåa, Amin Boudry trea. Jag skickade in först, så jag ville bara säga att Jensen...
Jag tog efter dig såklart. jag tänkte att... Och för mig har det ingen inbördeslista, utan jag bara skrev tre namn som...
Sam Larsson är inte etta då, exempelvis.
Det skulle han kunna vara, för att IFK Göteborg skulle få...
Vad har hänt med Nordin? Han har blivit en diplomatisk expert.
Nej, men jag tänkte inte att jag skulle... Ni sa bara att ut de tre bästa, så tog jag ut vad jag tycker om de tre bästa. Jensen är en gammal favoritspelare till mig och jag tror att han kommer göra jättebra i Elfsborg.
Kaos, som Axén säger. Ska vi se, Boudry, Jensen och Johan Hammar i Örgryte. Det var faktiskt en spelare jag tänkte på också, för att just utifrån samma Sam Larsson-kategori.
Jag räknar inte ens in Sam Larsson för det är så självklart. Så han tog inte ens med.
Jag menar utifrån vad laget behöver. Ja, så då... Johan Hammar är ju kanon.
Ja, han är perfekt för Örgryte i det här läget. Men perfekt vad de behövde. Men det är klart att Sam Larsson ska vara med. Men jag är tänker lite annorlunda. Vet.
Det finns fler. Alltså, jag har tänkt... Det hade kunnat komma in någon mer spelare här faktiskt. Men det blev dem. Jag valde Sam på grund av att jag tror att IFK Göteborg ärligt talat skulle vara betydligt längre ner nu och ha riktiga problem till att kunna åka ur faktiskt.
Helt klart. Han är ju egen klass.
Mm. Mm. Vi går till ett annat Göteborgslag, tycker jag. Guys. Mm. Vi har nämligen med oss Matteo Debrienne på tråden. Welcome to bollklubben, Matteo. How are you doing?
I'm doing great, thank you. Thank you for having me.
Yeah. One of the highlights from last game, that was this situation. Let's have a look at it. Ah, it's the wrong pictures. Ah, this is...
Oj, oj, oj.
Let's see if...
I mean, you could put some AI on his face. Maybe it could look like me.
Ah, vi fick en bild av min body här. No, but it's of course your dribble in a very pressured moment. Tell us about it. Yeah, now. Here it is.
Yeah.
What happened?
Wow. Well, in training, we work very often on trying to get out of high pressure situations. It was a moment of the game where, you know, we didn't have as much control, and so being able to break the line and, you know, give us the numerical advantage going forward was really good. And, you know, it was just another moment that I was able to showcase the qualities that I do have.
Yeah. Do you like to give something to the supporters to enjoy like this?
No, absolutely. You know, I'll always try something, whether it works or doesn't. I'll continue until I can kind of master certain things. But it was just a moment of the game where I kind of knew I was getting closed down very fast. And, you know, pulling off the move to get between both of them really just, you know, gave me another boost of energy for the second half that was coming up after.
Yeah. You published a video of it on TikTok as well. Did you go viral or how's the reactions?
Right now it's doing good, but it was a no means to be like, oh, wow, I did that, because obviously we did lose the game, and, you know, winning the game is the most important thing. But sometimes I just put things on social media to remind myself of, you know, the qualities that I have. So,
yeah, you, as you said, you lost the game. Have you gotten any reactions that you shouldn't be publishing this after a loss?
I don't think so. I don't think it's reached the Hammarby audience yet. You know, our fans have been... pretty supportive in the comment section, but yeah, once again, just a moment of the game, and hopefully I can continue to do more stuff like that to, you know, entertain the people.
Yeah. And what about guys going forward? What can we expect? Because a couple of weeks ago we're thinking that you might be one of the teams fighting for an European spot this year as well. Not looking like that right now. How about the team going forward?
I mean, the team spirit's still very good. Obviously, we didn't start off the season very well, but no, we have a good group of guys who continue to fight. You know, we still have, 12, 13 games left in the season. So anything could happen, and we're firm believers of that. So, you know, we have another a game tomorrow. It's a Swedish Cup game, but we can't take it light. And then, you know, back to business again on Monday night for us. So, you know, we're going to start one game at a time, and hopefully we can get ourselves back on track.
Great. Thank you for joining Bollklubben.
Absolutely. Thank you.
Thank you.
Thank you. Ja, rätt eller fel att lägga ut efter en förlust i sociala medier?
Jag är gammeldags. Ja, det där fattar jag ingenting av.
Nej.
Man kan inte göra så där när man förlorar, tycker jag.
Men det är en snygg...
Ja, det är ingen tvekan om det, men ja. Att plocka ut en grej från en match, det är ju... När man har blivit helt sönder... Jag vill säga något dumt här, men de var ju helt utklassade. Och då väljer jag så här. Det påminner lite om han i Sundsvall som...
Forrest Lasso.
Som tog ut massa rensningar, fast som
det är väl ändå inte det är väl inte lika illa, va? För han drog väl fram lite statistik.
Jo, att han rensade mest i allsvenskan. Tog ju typ 7 poäng. Jag fattar ingenting. Men gillar man sociala medier så är det sånt här som är fränt. Jag gör ju inte det. Så att, jag har svårt att se det positiva med det här faktiskt.
När gör du comeback på sociala medier? Håller på att säga. Men när gör du entré på sociala medier?
När Instaface blir stort.
Men, jag gillar det här absolut inte. Jag tänkte skälla lite på honom faktiskt i programmet, men jag lät bli. Han kändes bara för snäll, och han har inte varit med i det här, så det kändes upp ett mål att gå på honom. Men när jag ser honom privat ska jag säga det till honom mellan fyra ögon att inte göra sådana grejer. Men
han
du ser bara dumt ut.
Ja. Han bjuder på lite show. Jag gillade själva
man gör inte
dribblingar.
Så.
Nej, jag fattar.
Sen kan man gilla vad man vill, men man gör inte så.
Det är en bra spelare, det är inget tvekan om det.
Poängen. Snyggt mål mot Nordsjön gjorde han.
Väldigt fint.
Grymt. Vi tackar väl för oss.
Ja, idag, Vilken en och en halv timme vi fick, Martin.
Ja, det hände grejer hela tiden.
Ja, ja, ja. Bra gäster, bra tugg.
Mer örebroare till det.
Två plus programledare.
Ja, vi får sluta bjuda in öreboa. Alla öreboa helt plötsligt i bortklubben.
Finns det, har vi någon som vi kan ta in i programledarstolen? För jag och du kan ju inte hamna här. Har vi någon som kan?
Ja, men vadå? Ja, men det där ersätter vi.
Smålänning, ja, ja, ja.
Första tosas.
Ja. Bra snack. Bollklubben är tillbaka imorgon igen 17.00. Som vanligt, matchklubben ser ni på Sportbladet. Nej, det gör ni inte alls. Morgonklubben ser ni på Sportbladet. Men matchklubben, tillbaka i helgen.
Är den tillbaka? Jag sa ju till dig, den är återupplivad.
AIK Hammarby.
Perfekt. Vart har den varit?
Avsnitt. Nej, lite sommarvila tror jag. Vill du vara med eller?
Nej,
han är ledig.
Vi tackar för oss. Vi är tillbaka imorgon igen.
Tjena.